Tack Ellen, strålande. Idag ska vi påbörja det spännande temat varför tro. Och dagens predikan kommer kanske inte vara den typiska formen av predikan, tänker jag. Det är inte en bibelutläggande predikan i den bemärkelsen, men den har ungefär samma syfte, tänker jag. Att den ska liksom, jag hoppas att den ska få bygga upp oss tillsammans. Att vi ska få växa i vår tro. Om man inte redan har en egen tro, så hoppas jag att det ska väcka nyfikenhet. Och jag hoppas också att det kan vara så att när vi möter på någon som ifrågasätter vår tro, så kanske vi har några nya infallsvinklar eller några verktyg för att bemöta dem, för att prata just om varför ska vi tro. Dagens predikan kommer följa, ska jag säga, fyra punkter kommer jag försöka hålla mig till. Och det första är liksom en liten introduktion. Jag pratar om varför är det relevant att prata om tro idag? Varför är det relevant att prata om det ens? Sen kommer vi tillsammans försöka definiera, vad är tro? Och när vi har fått bukt på vad tro är för något, så ska vi prata lite om, men varför ska vi då tro? Varför tro? Och avslutningsvis så ska jag dela lite varför jag tycker att det är en så viktig fråga. Så där har vi dagens agenda. Och nu är frågan, Michelle, om vi kan få upp en liten kartbild här. Här brukar jag visa mina konfirmander. Sen får ni se då. Är det någon som har gissning vad det här ska symbolisera? De olika färgerna. En karta. Man får jättegärna gissa. Religioner är en mycket bra gissning. Och vad tror vi de olika färgerna är? Vad tror vi blått kan vara? Kristendom, mycket riktigt. Och man ser inte färgerna så tydligt nu på den här bilden. Men det är även lite grönt, där ser man islam. Och sen lite orange och lilaktiga, lila, orangebrun. Det är hinduism och buddhism där borta i Asien. Och ju mörkare färg, ju högre procent bekänner sig till just den religionen. Och den här bilden tycker jag kan vara bra att bara påminna oss, för att påminna oss, särskilt här i sekulariserade Sverige, om hur religiös vår värld egentligen är. Och med det som ingångspunkt så ska vi prata lite om just varför är det relevant att prata om tro. Om nu man träffar på någon som kanske inte tror, så tror jag att det är ganska vanligt att man får just den frågan. Och jag tror att en anledning är att det hjälper oss att förstå oss själva. Och det hjälper oss att förstå varandra i världen. För oavsett om vi själva tror eller inte, så är vi inte opåverkade. Vi är djupt stöpta i det kristna samhället här i Sverige. Likaså var en icke-troende sekulära granne. De har också fått med sig delar av kristendomen. Vi finner det i vår historia, identitet, i konsten av massa med religiösa uttryck. Och inte minst i våra värderingar och våra lagar så har kristendomen satt sitt spår. För vårt samhälle är byggt på kristendomen. Och en bild som jag tänker att jag vill skicka med er för detta är att vi är som små fiskar. Men föreställ att ni simmar runt i ett hav. Ni är små fiskar. Den här fisken kommer inte tänka hela tiden, oj vad blöt jag är när jag simmar här genom vattnet. Vad vått det är då. Utan det är något man tar liksom för givet. Det här vattnet, det är alltid så det känns. Och så tror jag det är för oss med kristendomen. Att vi har liksom formats. Vi har vissa värderingar vi inte hade haft om det inte var för det avtryck som Jesus har gjort på världen. Men den frågan som jag tror många av oss får möta är, men försvinner då inte religion? Är inte religion något som man trodde på förr och sakta men säkert så kommer det plockas bort och något annat kommer ta dess plats, vetenskap kanske till exempel? Är det inte på väg bort? Och det trodde man ganska länge. Sociologerna sa att kristendomen kommer försvinna, religion kommer försvinna. Allt mer och mer. Men med tiden har vi sett att så är det inte. Utan religion växer globalt sett. Framförallt kristendom och islam. Det växer jättemycket i världen. Och även om sanning inte avgörs liksom, om en majoritetsomröstning, så kan det vara lite skönt ibland, tror jag. Vi som ofta matas med att vi är en minoritet, vi tror på något som är konstigt och som inte många tror på, så tror jag att det kan vara en uppmuntran att tänka att egentligen så klämmer skon på det andra benet. Det är den person som inte tror, som egentligen är en minoritet i världen. Och innan vi går vidare och pratar lite mer om men vad är tro för något, så vill jag lyfta fram några sätt som kristendom har gjort avtryck i vårt samhälle. För det tycker jag själv är väldigt uppmuntrande för mig. Och jag tror också att det kan väcka tankar hos den som ännu inte har liksom lärt känna Jesus. Jag tror att det finns en tydlig växelverkan mellan samhälle och individer. Ett samhälle är ju uppbyggt av individer. Och eftersom de flesta var kristna förr liksom, och hade en kristet arv, så har det satt sina spår i vårt samhälle. Men den pilen går även åt andra hållet. Så att det samhälle som formades av kristna formar nu oss. På tal om den fisken vi pratade om innan. Och det finns så mycket vi har glädje av idag som har fötts i kyrkan. Idén av den moderna sjukhuset som är öppet för alla oavsett etnicitet eller klasstillhörighet. Eller de moderna skolinstitutionerna har liksom fötts i skolan, i kyrkan. Och till exempel kristendomen som det var en viktig del i att slaveriet avskaffades i romarriket. Och en väldigt vacker bibeltext som vi kan få läsa tillsammans. Har man nu sin bibel kan man slå upp Galaterbrevet 3:28. En klassiker. För detta är, vad många säger, är första dokumenterade ska säga, uttrycket av att människor har ett lika värde. Alltså genom hela människans historia så är detta första gången som vi har dokumenterat att det uttrycks. Och det är just i Bibeln. Galaterbrevet 3:28 och 29. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet. För mig är det något som är så väldigt starkt just där. Starkt uttryckt och något som resonerar väldigt tydligt med oss idag. Min uppfattning är att samhällsdebatten har ändrats väldigt mycket de senaste åren. Att från att det varit väldigt fientligt till religion så har samhällsdebatten skiftat något. Unga har en större öppenhet. Och även hos äldre kan man se att det finns en annan tongång. Jag hörde nyligen att en av världens mest prominenta, inflytelserika ateister, Richard Dawkins, beskriver sig som kulturellt kristen idag. Han tror inte på Gud, men han tycker att det är viktigt att bibehålla den titeln. Att han känner att det finns ändå ett arv där som är viktigt. Något jag aldrig trodde jag skulle höra honom säga. Så tiderna förändras. Och det tror jag kan ge oss en väldigt pepp här i kyrkan, tänker jag. Att det finns en sån möjlighet att få prata mer om Jesus. Och då ska vi gå vidare till punkt 2 idag som handlar om vad är tro? Och vi ska låna lite hjälp av Nationalencyklopedin. De ger oss tre olika sätt att definiera tro. Där är det första att det är en förmodan att en viss information om sakförhållanden är sann. Det ska exempelvis kunna vara att om jag säger det ska regna imorgon. Om jag tror det, då tror jag att det påståendet stämmer. Då tror jag det. En annat sätt att definiera det är att det är en tillit riktad till en person. Så tro kan både vara att jag tror att något ska ske eller att något är sant. Men det kan också vara att jag tror på någon. Och en tredje definition är en religiöst bestämd livshållning och livstolkning. Det vill säga den kristna tron eller muslimska tron. Det är ett paket, en religion, en tro. Och här vill jag skicka med ytterligare en liten bild. Vi har haft fisken innan, men nu vill jag skicka med en annan bild. För tro betyder inte att det är blind tro. Det finns både goda skäl och dåliga skäl att tro något. Som nu alla föreställer att ni har en gungbräda eller en vågskål, så tror jag att vi kan samla på saker i livet som kan vara anledningen att tro att Gud finns eller inte finns. Och de lägger man då på ena sidan. Här är något som tyder att Gud finns. Här är något som pekar mot att men här, det skaver, Gud kanske inte finns. Och då tror jag att vår utmaning blir ju då, när man söker, är att försöka känna, men vart tippar den här vågskålen? Och bara för att vi stöter på någonting som vi kanske inte förstår eller inte får ihop, så kan inte det i sig avgöra, utan vi måste liksom väga sakerna tillsammans. Så tro kan vara ett rationellt sökande. Det kan vara att vi försöker hitta vad är sant. Det är inte blint, utan vi söker goda skäl. Och det andra jag vill flika in här om vad det är tro är också att på svenska är det lite lurigt, för vi har bara ett begrepp för tro. Tro. Men på engelska så har de ju believe och faith. Där believe är mer som den första definitionen där i encyklopedin. Och faith handlar mer om tilliten. Jag tror att båda är viktiga i den kristna tron. Och med detta i åtanke ska vi ge oss i kast med frågan, varför ska vi då tro? Vad finns det för anledningar att tro? Jag ser oss människor som komplexa varelser som är, vi är båda hjärna och hjärta. Och med det menar jag att vi både tänker, vi är rationella varelser, men vi är också fulla av känslor. Vi är emotionella varelser. Och jag tror att eftersom Gud har skapat oss så kan vi också upptäcka Gud, både med vårt sinne, med vår hjärna, och också med vårt hjärta. Relationellt så kan vi kan be till Gud. Gud kan uppenbara sig för oss. Vi kan läsa i Bibeln. Och på ett rationellt plan så tror jag också att det finns argument att tro att Gud finns. Och vi ska inte göra någon jättedjupdykning i dem idag, men vi ska nosa lite på dem tillsammans. Några anledningar att tro och tänka med huvudet. Liksom, men det här pekar ändå på att Gud skulle kunna finnas. Och den första som vi ska kika lite på, det är det här med hur världen, universum är skapad. Vi läste i Saltasalmen i början om hur himlen förkunnar Guds härlighet. Och jag tror att det gäller himmel och jord och hela universum. För när vi blickar ut i vår värld så finns det så mycket att fascineras av hur det fungerar. Och många forskare, många vetenskapsmän och även filosofer har gjort iakttagelsen att världen ser ut att vara så perfekt inställd just för att liv ska kunna bli till. Om ni föreställer att det finns ni är längst fram i ett flygplan och det finns massa rattar och knappar, eller ni är i ett maskinrum med alla möjliga saker som ska vara inställda, så är det så att de måste vara så precis inställda för att liv ska kunna existera i den här världen. Och ett sånt argument som många rationellt försöker bygga för att visa på att Gud ska kunna finnas är just att visa hur otroligt osannolikt det är att universum skulle se ut som det gör. Att oddsen är så ofantligt små, det borde peka på att det ligger någon bakom som har ställt in dem. Så tänker vi oftast i vardagen. Om vi ser någonting som, men det här är alldeles för låga odds att det skulle bli till av en slump, då utgår vi från att någon annan har gjort det. Så att hur universum är format, hur det är fininställt för att liv ska kunna finnas, är en sån sak som många argumenterar för tyder på just en skapare. Det går att fördjupa sig mycket i de här grejerna om man är intresserad, men vi nosar bara lite på dem idag. Ni ska få ett till exempel på ett filosofiskt argument som går ganska långt bak i tiden. Och då finns det liksom en tanke om att man resonerar kring, men varför finns det någonting överhuvudtaget? Varför är det så att det inte bara finns inget? Och utifrån det att vi konstaterar att det finns ju någonting, så måste det finnas en första orsak. Och olika tänkare har formulerat detta på olika vis genom åren. Men en ganska vanlig variant idag är följande. Då bygger man ett logiskt argument så här. Allt som började existera, allt som kommer till, alltså som inte har funnits men börjar existera, har en orsak. Allt som börjar existera har en orsak. Det är ett ganska okontroversiellt påstående egentligen, för jag har aldrig erfarit att något kan komma till utan en orsak. Den andra punkten är universum började existera. Så allt som börjar existera har en orsak. Universum börjar existera. Det är en snäppet mer kontroversiell punkt. För det har vi inte alltid varit överens om. Och fortfarande inte helt överens. Men mycket tyder ju på att universum har blivit till. Först på 1920-talet så upptäckte vi. Fick vi liksom fysiska bevis på att universum verkar ha blivit till. Det man kunde se att det expanderade och således dra slutsatsen att någon gång har den haft en startpunkt. Lustigt nog så var det så att när Big Bang-modellen först formulerades så ville inte akademin acceptera den för att det lät för mycket som religion. Man sa att men vi kan inte tro på det här, det låter som Bibeln. Idag kan det lustigt nog vara tvärtom ibland att folk hävdar att det säger emot Bibeln. Men egentligen så är det någonting som stödjer det vi hävdar. Att universum har blivit till. Om nu de här två grejerna skulle stämma. Att allt som börjar existera har en orsak. Och universum började existera. Då följer det logiskt att universum har en orsak. Det är något som har orsakat universum. Som står utanför universum. Som inte som är bortanför tid, rum och materia. Och det börjar se väldigt mycket ut som det som vi så som vi brukar beskriva Gud. Så detta är så som vissa närmar sig sanningen om att Gud verkar finnas. Men vi är ju inte bara hjärna, även om det är en stor del av oss. Vi är också hjärta. Och jag tror att ett annat sätt för oss att upptäcka vem Gud är och att Gud finns är att Gud kan öppna våra ögon. Gud kan själv uppenbara sig för oss. Genom att be eller läsa Bibeln så kan Gud tala till oss på ett sådant sätt att vi bara förstår att men Gud finns för att Gud visar oss. Och för mig, nu glider jag in på det här med men varför är detta viktigt? För mig är det här balansen då mellan hjärta och hjärna något som jag själv i mitt liv tycker är väldigt viktigt. Att Gud kan tala till oss på olika vis. Jag tror att det är omöjligt att föreställa sig en fråga som är viktigare än finns Gud? Svaret på den frågan, om Gud finns eller inte, är avgörande för så många av de frågor som vi människor, som mänsklighet har brottats med. Hur bör vi leva våra liv? Hur ska jag förhålla mig till mina medmänniskor? Är vi här av en slump? Är vi skapade av en Gud? Guds vara eller icke vara, det påverkar allt. Och nu ska jag göra ett litet tankeexperiment med mig. Som jag också brukar göra med konfirmanderna. Så idag är ni mina konfirmander där. Ni ska föreställa att ni går på en promenad genom en skog. Och ja, ni njuter av promenaden, ser solen skina ner lite genom träkronorna. Och så kommer ni fram till en glänta. Och ni ser att det verkar ligga något lite föremål där framme. Så ni smyger fram lite nyfiket och lyfter upp föremålet. Och nu undrar jag om jag kan få en bild till Michelle. Nu ska vi se här. Då ska jag be. Jag tror att det är säkert många som vet att det här inne. Men bilden är lite lurig, dålig bild kanske. Men vad är det här för föremål? Det är det ni hittar, säger vi. Är någon som vet vad det kan vara? Har vi några förslag?
En sköld?
Ja, sköld har vi ett förslag. Hör du något mer? Musikinstrument. Det är de två vanligaste förslagen jag får. Är sköld och musikinstrument. Och då är min fråga som jag brukar ställa till konfirmanderna. Och som jag nu tänker att vi alla får ställa oss själva. Är, men vad är det som avgör vad detta är? Om det är en sköld eller om det är ett musikinstrument. Jag skulle ju kunna plocka upp den och hålla den framför mig och skydda mig. Och använda den som en sköld. Jag skulle lika så kunna trumma på den. Och det skulle ju funka som en trumma. Men vad är det? Vad avgör det? Någon som har något förslag? tillverkaren. Precis så tänker jag. Jag tänker att det, den som skapade, den som gjorde det, har designat det med en syfte. Och det är det som avgör vad föremålets syfte är. Och så tror jag det är med oss människor. Att har vi ingen skapare, då har vi egentligen inte något syfte. Vi kan ju göra lite vad vi vill, som att vi hittar den här och använder den som en sköld. Men vi vet inte, vad är vi här för? Vad har vi för syfte? Och det tror jag är något som kan resonera. Det resonerar mycket med mig, och jag tror att det kan tala till många människor som ännu inte känner Gud också. Att det känns ändå som att vi är mer än bara materia. Det känns som vi är mer än bara kemikalierna i hjärnan. Och tänk då om det finns en möjlighet att lära känna vår skapare. Få veta vad vårt syfte är. Min tro är det viktigaste i mitt liv. Det påverkar alla andra delar av mitt liv. Hur jag vill leva, hur jag försöker leva. De beslut jag fattar. Hur jag bemöter andra människor. Allting är liksom påverkat av det. Och allt det som vi pratar om idag är sånt som har burit mig mycket genom livet. Och när livet har varit som mörkast, då har jag haft en något att falla tillbaka på, att tänka att ja, men jag har argument för att Gud finns. Jag vet ju att Gud finns. Så det har känts naturligt. Men för mig har brottningsmatchen varit: men vem är då Gud? Jag vet ju att Gud finns. Men vem är Gud? Hur ska jag relatera till Gud? Bryr sig Gud om mig? Älskar Gud verkligen alla människor? Och det här menar med hjärna och hjärta. Alltså, det gäller att ha med båda här på tåget. För att när livet var som mörkast, så var det, jag visste att Gud fanns, men det var inte det som gav mig hopp, utan hoppet var: vem är det som finns? Vem är Gud? Det var att se på Jesus. För Jesus är liksom tydliga sätt att se Guds hjärta, tycker jag. Se, hur var Jesus när han bemötte andra människor? Den berättelse som höll tag i mig mest när jag hade det som tuffast var berättelsen om när Jesus uppväcker Lazarus. Jesus kommer till Lazarus grav där han ligger död. Och Jesus vet ju att han ska återuppväcka Lazarus vilken minut som helst. Men ändå gråter Jesus. För hans medlidande är så stort med människorna som står där. Och den Jesus som gråter med oss talar till mig. Och hjälpte mig att klänga fast vid Gud. Skulle vi kunna bara hoppa tillbaka till bilden med kartan ett kort ögonblick? Men en sån sak som jag tycker är häftig att tänka på, och som jag tänker man kan ställa sig som en fråga till den man pratar med som kanske ännu inte har en tro på Jesus, är ju lite att kika på den här kartan och ställa sig frågan: hur kan en man förändra så mycket? Jag tänker dels allt blott här, så många som valt att följa Jesus i sitt liv. Och sen försöker alla norpa åt sig lite av Jesus. Alltså, islam har de som en profet. De känner ju inte Jesus, men man vill ändå ha en liten bit av Jesus någonstans. Och även hinduer har de bland annat sina tusentals gudar ibland. För att det finns något speciellt med Jesus. Även de som inte känner honom känner av det. Och eftersom jag är övertygad om att detta är sant, så vet jag också att det finns verkligen kärlek, hopp och förlåtelse. Och vi har möjlighet att lära känna Jesus. Så jag tänker att vi ska låta den här predikan avslutas med Jesu ord. När Jesus bjuder in oss och själv beskriver sitt eget hjärta. Taget ur Matteus evangeliet kapitel 11, vers 25-30. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, Fader, himmelens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, Fader, så har du bestämt. Allt har min Fader anförtrott mig, och ingen känner sonen utom Fadern, och ingen känner Fadern utom sonen, och den som sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.